nasıl bu? Bitti bitti ekser oyun sir bir sustur. Artık son duhar iriye yaşa. So välkommen hit, exakt som du är.
Hej och välkommen till podden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Helena.
Och jag heter Lotta. Och idag så är vårt tema neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga. Vi vet ju att det är många som har frågor och funderingar kring det. Inklusive oss själva. Och idag hoppas vi att du som lyssnar på det här avsnittet ska få med dig kunskap som kan vara hjälpsam i din vardag. Till vår hjälp idag så har vi bjudit in Mikael Eriksson som är samordnare på MP Resurs här i Örebro kommun. Och som under många år har arbetat just med den här målgruppen. Och vi hoppas att vi idag kan få ta del av hans erfarenheter och kunskaper. Så vi vill börja med att säga välkommen hit, Micke.
Tack! Eller så vänder vi på det. Ni får välkomna hit. Vi sitter faktiskt på MP Resurs lokaler på Ringgatan idag.
Ja, just det. Det stämmer. Tack för att vi fick komma.
Ja, varsågod.
Och vi tänker ju så här att vi kommer prata lite om MP Resurs. Men vi ska ju också prata allmänt om neuropsykiatriska svårigheter. Och jag kan börja med att presentera dig lite, Micke.
Mm. Jag heter Micke Eriksson och jobbar på MP Resurs. Har gjort det sedan 2016. Alltså jag kom in året efter det startade. Jag är samordnare och motivationspedagog. Och jag trivs väldigt bra här. Det låter kanske lite klyschigt, det kanske många säger på sina jobb. Men det är faktiskt, jag trivs väldigt bra. För vi träffar så många olika människor i olika åldrar. Ja, man blir ganska ödmjuk inför det faktiskt.
Men jag tänker innan du kom till MP Resurs, då hade du också jobbat med den här målgruppen, visst är det så?
Jag jobbade som boendestödjare gjorde jag förut. Så jag har byggt på lite utbildningar som det är så. Men så att jag har jobbat med ungdomar och vuxna med NPF-svårigheter. Alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sedan 2002 kanske, någonstans där. Så att det börjar bli ett par år.
Vad är det som har gjort att du har fortsatt intressera dig för ändå liksom det området?
Ja, men jag tror att det har att göra med ända sedan en helt hopplös upplevelse hos tandläkaren när jag var liten. Bemötandet var inte bra. Alltså hon gjorde inget fel. Hon var helt tekniskt bra. Hon borrade hon skulle och på alla sätt och vis hade inget att klaga på. Men ändå fick jag en olustkänsla för att bemötandet var inte särskilt trevligt. Hon vände och gick före mig och såna här saker. Och liksom ropade ut mitt namn istället för att komma fram och såna här saker. Och jag vet inte om det har med det att göra. Men sen dess har jag alltid varit intresserad av möten. För jag tror att det är just två saker. Dels tror jag att den tekniska kompetensen men också den alltså sociala. Hur hanterar vi det då? Bemötandet? Och hur jobbar vi med liksom, respekt och attityder? Och ju mer man jobbar, ju mer inser man ju att man kan lära sig nya saker.
Men det är ju en jätteviktig fråga oavsett vilka man möter. Mm. Just det här hur vi bemöter. Första intrycket innan vi ens vet vem vi möter. Mm.
För jag vet inte, jag får för att det förhåller sig till varandra som ett mattetal lite grann det här med alltså teknisk kompetens och social kompetens. Att båda måste ha relativt ett högt tal för att slutsiffran ska bli hög. Har vi väldigt hög teknisk kompetens. Men vi har inte förmåga att omsätta det på ett bra sätt i ett bemötande. Då blir själva känslan av det mötet blir utgång.
Nej. Och det är, visst är det så just med MP Resurs. Om vi pratar lite om din verksamheten. Att man behöver inte nödvändigtvis ha en diagnos för att komma hit.
Nej. Mm. Det räcker att man upplever utmaningar inom området som kan ha med NPF att göra. Alltså planera, strukturera, organisera, få vardagen att gå ihop. Man har inte energi så att det räcker. Man kanske har problematik när det kommer till skolan och sådana där saker. Och då är vi bara ett mejl, sms eller telefonsamtal bort. Då kan man ringa till oss, men man behöver inte känna att man måste ha en diagnos.
Det måste ju vara väldigt skönt för många eftersom ja, det kan vara svårt att få en diagnos och får man inte heller en diagnos efter mycket jobb och få en utredning så kan jag tänka mig att känslan blir att oj, vad gör jag nu?
Ja, precis.
Efter.
Ja. Mm. Och vi här på NP är inte jätteintresserade av diagnosen utan vi är ju nyfikna på vad utmaningarna blir. Alltså rent praktiskt, vad kan man ställa sig inför? Inte varför utan hur kan vi titta lösa det då? Mm.
Men bland de föräldrar, du möter ju både föräldrar och barn och unga, eller hur?
Vi har ju ungdomar mellan 18 och, nej, mellan 15 och 24.
Mm.
Och sen har vi anhöriga. Mm. Och sen samverkar vi med yrkesverksamma. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och så. Men det är kanske också viktigt att få med att vi är frivilliga. Det är inte så att vi har några medel för att liksom ändra någon eller för att någon annan tycker. Utan personen måste vilja. Det bygger på motivation allting. Mm. Och det är en frivillig verksamhet där vi träffas kanske någonstans 8-10 gånger. Och så tittar vi på vad kan vi göra. Du befinner dig här, du vill dit. Hur ska vi tillsammans kunna ta oss dit? Så att det är lite kortare insatser.
Är det vanligt att det är föräldrar som ser behovet av stöd? Eller liksom är barn och föräldrar ense om stödbehovet?
Inte alltid. Och det är väl våran uppgift mycket. Vi använder ju, ni kanske kommer in på det hela tiden nu. För jag tjatar mycket om whiteboardtavlan och det visuella. För att få upp det på en whiteboardtavla. För att se vad är ungdomens syn på det. Vad är den anhöriges syn. För det är viktigt, det behöver inte vara förälder. Det kan ju vara en anhörig, det kan vara en kompis, det kan vara en moster, det kan vara en farfar. Så det behöver inte vara förälder just.
Mm.
Så. Och vad är deras syn på det? Så. Och vad är de två anhöriga, kan ju ha olika syn på det också. Om det nu skulle vara en mamma och pappa. Ja. Så att vi får upp det. För ibland så pratar vi runt saker. Utan att man kommer till något konkret. Så att vår första uppgift är ju att utforska kanske eller kartlägga. Men alltså ge personerna tillgång till nu-situationen. Genom att vi skriver. Så att jaha, så här ser det ut. Och utifrån det kan vi titta vidare. Och det är ju inte ovanligt att det är olika. Man prioriterar olika då. Man ser olika behov.
Det måste ju vara ganska skönt då för eller jag som hela familjen, om nu säger att det är två föräldrar och en ungdom som kommer, att alla tre får ge sin bild.
Mm.
Att det inte bara handlar om ungdomen, att den känner sig utsatt, utan alla, alla får berätta sin syn och vad man tycker och tänker, och som du säger, hur får man ihop det här?
Precis. Och det där är, tycker jag personligen är väldigt intressant, för när jag börjar här, då kom jag från en verksamhet där man bara jobbade med personen, så att säga. Den hade ett beslut. Och till att få in det tänket som du säger, att men vi får försöka bjuda in hela det här systemet eller hela nätverket i det. Det tog mig tid och jag var inte helt bekväm i det i början. Men nu tycker jag att det är jättebra faktiskt. Och det uppskattas oftast av de som är med också. Men det är ju som sagt, vi har ju tystnadsplikt, så att är det så att personen säger nej, vi får inte ta med min anhörig. Ja, då är det så.
Mm.
Vi erbjuder i alla fall och försöker klara varför det kan vara bra.
Mm.
Vi får ju ibland frågan så här, ja men kan ni göra utredningar? Men det kan vi inte. Vi har ingen behandling, ingen utredning. Allt är frivilligt. Det handlar om att titta på vardagsstruktur mycket. Hur får man energin att räcka till? Då? Vad är det som ger och tar energi? Men så att man inte tror att man kan komma till oss och sen det är kö till andra verksamheter. Och så kommer man till oss och tror att man ska få en utredning. För så kan det hända ibland. Det har varit lite otydliga i vår kommunikation där.
Jag tänker att många föräldrar vill ju gärna leva upp till förväntningen på hur det ska vara. Hur du ska vara som förälder och hur det ska fungera. Vilket ju måste göra det ännu svårare när du har barn som faktiskt inte passar in i den här mallen. Du behöver mer kanske vara nyfiken på ditt barn och lystra och släppa lite på de där förväntningarna. Men är det bara en, är det så i verkligheten med dem du möter, eller upplever du det?
Ja, men så är det ju. Det är inte ovanligt faktiskt, det är så att man känner ett tillkortakommande, kunde jag gjort mer? För man kanske läser på nätet eller man hör någon som säger, men det är bara att göra så här. Och så försöker man göra så och så funkar det inte och så sätter man en press på sig. Och det är ju jätteviktigt att, för det är faktiskt så, de anhöriga och ungdomen, det är de som är experterna. Det är de som sitter inne på det. Sen kan de behöva lite stöd i hur man kan göra vissa saker. Men det är de som sitter inne på expertisen. Och risken är att man sätter en press på sig och glömmer av hur faktiskt mycket man gör, hur duktig man är. Därför att man tänker, ja just det, nu sa han så. Och hon sa att vi skulle göra så här.
Mm.
Man glömmer nog hur mycket man själv gör och hur kunskap man faktiskt har. Den är en okej, eller det är okej för alla också, för alla människor, att känna ibland, men jag, nu orkar jag inte. För man är inte bara, vi tar det fallet att man är en mamma eller pappa, så är man inte bara förälder. Man är ju någonstans, är man ju en kollega, man är ju en vän, man är en paddelkompis. Alltså energin ska räcka liksom till så mycket. Och det måste man ju få ha, för man måste ju få också när man fyller på sin egen energi.
Upplever du att det är svårt för en del föräldrar för att det tar så mycket energi?
Ja,
tid kanske.
Jag tror att man kanske känner som så att man alltid kan göra lite till. Man gjort så, men det här skulle vi behöva titta på, det här och det här och det här. Mm. Och att man tappar bort sina egna intressen lite.
Ja, men och just det där också att kanske få landa i att ens barn har sina egna individuella behov, tänker jag. Det finns ju en del barn som inte efter skolan de orkar inte med sociala sammanhang eller sociala aktiviteter. De kanske blir sittande med sin iPad, men just det där att det kanske också är det de behöver för att ladda batterierna.
Mm.
Jag vet inte, men att jag tänker just det där att få bli trygg i att det här är mitt barns behov och hitta det.
Ja, precis. Och det vi gör lite hos oss, det är också att vi tittar, vi ska se helheten. Alltså man kan ju förenklat säga att det består av tre delar, som ett pilsmärke eller ett Mercedes-märke. Alltså där sysselsättningen är en tårtbit, fritiden är en och sömnen är en. Och bara för att det inte funkar i en så behöver det inte vara där svårigheten ligger. Utan det kan ju faktiskt vara tårtbiten innan.
Mm.
Om man tittar på skolan och personen kommer inte hit. Skolan gör jättemycket bra grejer. Och så tittar man, men det var faktiskt sömnen.
Mm.
Man sover 2 timmar. Och det är vår uppgift att försöka se helheten.
Mm.
Vad ger, ta och tar energi. Så att insatsen kommer på rätt ställe. Liksom.
Mm.
Men om du skulle säga, kan du peka ut så här vissa vanliga anledningar till att man söker sig hit till en resurs?
Ja, ibland är det ju så att man har stress över att skolan inte funkar.
Mm.
För det är oftast skolan som är. Men vi har ju de som har jobb också. Men skolan, att man inte är i tid, man får inte våra betyg och sådana här saker. Och då vill man kanske som anhörig att ja, men om vi anstränger oss lite mer eller sådär, så kanske det går. Fast precis som du var inne på Lotta, ibland så kanske man måste få släppa det och bara få vila i det. Så. För allting tar ju energi, allting gör tar energi. Man måste få fylla på med det. För det är ju så att komma till oss, det kräver ju också en uppoffring. För jag tror att varje möte blir ju 3 steg. Det är ju innan mötet, under mötet och efter. Vi ställer ju dessutom lite motprestation, eller hur man ska säga. För att de tips och grejer vi kommer med, om det är en schema, om det är en timer, om vi tittar på med en kalender eller en GPS eller så. Så arbetet ligger ju mellan våra pass. Att man tränar sig i det. Och det tar ju också energi för personen innan man har satt en ny vana. Då kommer det in tillsammans med kanske skola, fritid, träffa vänner, träning och så. Så att personer behöver få vila ibland också.
Det här kanske kan vara viktigt för föräldrar att tänka på. För det ska ju vara så gärna så att det ska vara aktiviteter för alla. Inte bara för dem själva. Det är ju, kanske kännas som att det är fint ibland att ha fullspäckat för barnen också.
Mm.
Och har man då ett barn som har helt andra behov.
Ja.
Att inte ha något.
Nej.
Skolan räcker.
Precis.
Och sen så bara åka hem och vila.
Ja, exakt.
Mm.
Och tittar man på de här energiinventeringen, då kan man ju se. Istället för att, för ibland övergeneraliserar vi ord. Det blir som att säga att jag kommer aldrig upp. Eller jag kommer alltid för sent. Då kan man titta på, bryta ner det. Okej, det var torsdag förmiddagar som inte funkar. Men tisdag funkar.
Mm.
Så att man liksom ringar in från det här lite allmänna till. För det är först när vi kommer ner lite så vi kan jobba på en tydlig strategi för det.
Mm.
Och då kan man ju tänka som så att istället för att bara titta på det som inte funkar, så kan vi titta på det som funkar. Vad har du gjort på tisdagen då som funkar? Hur kan vi göra samma sak på torsdagen? För jag tror det är viktigt att få med den positiva delen, den som faktiskt funkar. Vi människor har ju en benägenhet att fokusera på saker vi inte har gjort. Mer än vad vi har gjort. Och återkomma till tavlan, som jag sa i början. Det är en sak vi också gör. Det bland det första vi skriver, det är vad personerna har för intressen. Vad tycker de om att göra? Och man märker, man börjar prata så. Och de får berätta liksom. Och ibland så är det så att man nästan har glömt av sina intressen. Och så funkar jag med. Men det är någon frågar mig så blir jag först, oj, just det. Jag tror att när vi kopplar saker till våra intressen, det är då vi på lång sikt kan göra en förändring. Inte bara fokusera på det som är svårt, även om vi måste fokusera på det som är svårt för att, om det ställer till problem för oss i vardagen. Då måste vi jobba med det, men också utveckla det vi faktiskt är bra på.
Mm.
För då kan det kompensera för de andra sakerna ofta. Ännu bättre för det vi redan är bra på.
Men om du skulle säga, jämföra när du började jobba med liksom neuropsykiatriska funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Är det något särskilt? Vilket ord använder du av det?
Funktionsnedsättningar.
Ja. Tycker du att, upplever du att människor har ökat sin kunskap? Att vi professionella har blivit bättre på det här? Eller vad tycker du?
Ja, men jag tycker ju det. Så är det ju. Och jag tror alla blir bättre. När jag började med det här, när jag skulle börja jobba med personer med NPF-utmaningar.
Mm.
Jag började så, då började med att jag såg någonting på TV och tänkte, det här vill jag jobba med. Liksom, här finns det grejer att göra. Och sen började jag läsa böcker. Massvis med böcker kan jag lära, läste jag. Och så tänkte jag, jag fick mitt första uppdrag. Jag skulle gå över Östra Bangatan här på stan. Och så skulle jag gå hem till min första person och tänkte, fan, det här kan jag. Liksom, nu vet jag att så här gör vi. Och så kommer jag till en person och så har jag gjort jättefint liksom, schema. Och sen för att få öka tydligheten då, ytterligare för att visa att jag är seriös. Liksom, så trycker jag dit en kommunstämpel längst ner på planeringen. Liksom, för att nu ska vi jobba tydligt. Den här personen tar schemat, vänder sig om, går in i bostaden och eldar upp pappret. Och sa, den här skiten behöver du aldrig mer komma tillbaka med.
Nej.
Och då tänkte jag så här, okej. Okay. Nu fick jag ju en ordentlig tankeställe. För det är alltså inte en funktionsnedsättning med en liten människa bakom. Utan det är ju faktiskt en människa som har någon form av svårighet.
Mm.
Så jag gick all in. Jag, inte någonting att jag byggde någonting på att bygga relation eller hitta personen i det.
Nej.
Utan... Så, och det lärde jag mig av. Och jag tror att det är så. För att gått från att vara jättestrukturerad till att se personen. Och det tror jag att vi många blir bättre på genom år. För vi får mer och mer kunskap kring detta.
Mm.
Och sen får man ju säga, ge er lite beröm med, eller de nätverk med. För det är ju mycket vi samverkar ju. Det är väldigt lätt för oss också att ringa och bolla med någon. Alltså anonymt, om vi kan ställa frågor, för det finns enorm kunskap. Så man får ju se till också att faktiskt ta vara på den kunskap som andra professioner har.
Mm.
Och då upplever jag att det är många som är faktiskt väldigt duktiga.
Är du med någon gång i skolmöten och så? För du sa att en del som kommer hit, då har man svårigheter utifrån skolan.
Mm. Vi är ju med. Det finns en verksamhet som heter Centralt skolstöd. De jobbar ju med stöd till stödet. De kan ju på längre tid jobba med att alltså hjälpa lärare och så. Med pedagogiska hjälpmedel i klassrum och så. Så det gör inte vi. Men däremot kan vi vara med på skolmöten. För det kan ju faktiskt vara så. Återigen, det här Mercedes-märket, det går i varandra allting. För det kanske är så att vi är med. För att om skolan gör en plan och så får vi vara med. Då kan vi följa upp den lite på vårat möte. Stämma av, har du gjort den här uppgiften? För att hjälpa personen också skapa en helhet.
Mm.
För om man har svårt att skapa en helhet. Då hjälper ju inte det att vi andra är isolerade öar. Utan kan vi på något sätt visa på något sätt att vi länkas ihop på något sätt. Så tror jag att det finns mycket att vinna. Så vi är med i skolan på så sätt. Det kan vi vara. Mm. Absolut.
För jag har reflekterat ibland på skolmöten att man sitter där och lite som du säger, tittar på vad funkar. Och kanske ändrar om i scheman och sådär. Och så tar man besluten i det här mötet när man har suttit där och pratat i en timme. Och så ska den här liksom barnet, ungdomen i fråga säga, ja, det blir bra. Och då har jag ibland funderat på hur blir det rent kognitivt? Är man ens med på tåget då? Har man ens orken kvar att tänka klart efter en timmes samtal med massa vuxna?
Det här, allting där vi pratar om är ju oerhört individuellt. Men som du säger, det finns ju en risk i det. Att man säger ja till någonting i slutet på ett möte. Och sen är det ju de andra bordet som antecknar. Och så har man ett möte 3 veckor senare och följer upp detta. Personen har glömt vad han har sagt ja till. Mm. Och så ska man då följa upp detta. Ja, då börjar det naturligtvis med ett nederlag. För personen har inte gjort detta. Mm. Så att det där är inte helt oproblematiskt. Så återigen, upp med det visuellt.
Mm.
För jag tror att vi professionella som ändå förväntas ha ett bra minne. Det är vi som för anteckningar. Och sen träffar vi personen senare. Ja, nu ska vi titta här vad vi har skrivit. Och då får jag jag får tolkningsföreträde i mötet. Mm. Vilket inte är helt lyckat. Utan upp med det på tavlan. Och i de bästa av fall, då har jag haft personer som har gått resa upp, tagit pennan och sagt, nej men så här är det inte, så här menar jag. Och ändra själva. Då fotar man av det här sen. Och så kan man nästa gång, det här pratar vi då. Kan man se.
Mm.
För att vi använder 150 ord i minuten när vi pratar. 9000 ord på en timma. Och det, vi kan inte ta in det.
Kan ingen.
Nej, vi kan inte det, nej. Så att jag tror det är viktigt, och det finns ett uttryck som säger att där vi hör det glömmer vi, där vi ser det kan vi, och där vi gör, alltså, där vi hör det glömmer vi, där vi ser det minns vi, och där vi gör det kan vi. För kan vi ta det till att se till att, och sen till att göra, så hoppet däremellan är mindre än från att höra att göra.
Ja.
Mm. Okay. Så man kan vända på det, jag tror inte det är någon som mår dåligt av tydlighet. Jag har inte stött på någon än. Jag har säkert 50 föreläsningar. Jag frågar alltid om det är någon som tycker att det här är jättekonstigt.
Ja.
Nej, det är bra. Ja.
Och jag kan tänka mig att det är bra för alla i rummet oavsett vem man är. Vid ett sånt möte, skolmöte till exempel.
Mm.
För att få den här tydligheten och där, även för vårt eget minne.
Ja, och jättetydligt exempel på det. För jag gifte mig. Eller gifte mig. Jag gifte mig med min fru. Men då satt vi hemma och det är mycket du vet. Till ett bröllop, det är så mycket som ska planeras. Det är häst och fest och gäster och det är mat och det är allting. Och så satt vi hemma och min fru höll på med att prata och gjorde sådana här post-it-lappar och grejer. Och så här, det här går inte. Det går inte så här, utan vi måste hitta ett annat sätt. För jag kommer inte komma ihåg det här. Så åkte vi hit till mitt jobb, köpte varsin pizza och så fick hon rita upp på tavlan hur hon tänkte. Så här ska borden stå, här ska de här personerna sitta, här ska honörsbordet var tänker jag, och här ska vi ha glödlamporna och här ska vi ha allt sånt.
Ja.
Aha, nu fattar jag. Hade vi gjort det från början, vi hade fått sovit bättre många nätter innan, där vi satt och pratade om detta, det jag ändå inte ihåg. Mm. Så vi åkte upp och gjorde det här sen dess, där vi gifta.
Ja. Hon tyckte att det blev ett bra bröllop, alla var överens.
Ja, alla var överens, ja. Ja. Nu är vi gifta, på gott och ont.
Men jag tror också att det kan vara viktigt utifrån när vi säger nu att man vågar också titta på sig själv som anhörig, vän eller vad det är. Att vad behöver jag för att komma ihåg och hur kan jag göra för att hjälpa den här personen? Och som sagt, tydlighet tror jag är A och O för alla
ja.
På olika sätt.
Ja. Och jag tror att det här med att man kan känna, alla vi kan ju känna frustration i vissa sammanhang. Men det behöver inte per automatik vara något dåligt. Ibland tänker man så här, oj nu blev jag arg eller irriterad. Men jag tänker att motsatsen till frustration, det är att man är helt katatonisk. Det är, man rycker på axlarna. Så länge det finns en frustration, jag tänker att det är en missriktad energi. Så kan vi kanalisera ut det på något konkret hjälp med det där, någon form av stöttning, så kan ju det här bli bra. För att jag tror inte automatiskt man ska tänka att och vad frustrerad jag blev, vad det här var dumt gjort. Utan faktiskt, det finns en energi i det.
Mm. Men upplever du att föräldrar på något sätt känner sig motarbetade eller att de får kämpa mot och med att ge sina barn rätt till det stöd som de behöver?
Ja, både ja och nej.
Mm.
Jag kan tycka att det finns många, många goda exempel. Det är inte alltid det belyses i media och så. För det skolor och specialpedagoger, alla jag har träffat är jättemånade, de är jätteengagerade i detta.
Mm.
Så att, det tycker jag är jätteviktigt att få fram.
Mm.
Men sen är det ju så att det bygger på vår frivillighet. Vi kan inte tvinga människor. Så att det stödet man kan få bygger på att man själv vill. Det är ju så, det är som det här med kyparen. Om vi går på stan så kommer det fram en kypare och presenterar sin meny. Och så börjar på, men det här behöver du, det här ska du äta, nu ska du äta. Och följer efter oss en halv gata liksom. Då blir vi bara frustrerade och irriterade. Den går vi inte tillbaka till. Däremot, om man går in och tittar där och så kyparen står där vänligt. Det här har vi, det här kan vi rekommendera. Och så går man därifrån så känner man, jag är inte helt hungrig. Men om man har fått ett bra bemötande, en schysst meny och visar vad som finns. Då kanske man tänker, men du, han eller hon, den var trevlig. Vi går tillbaks dit. Sen kanske inte det sker den veckan eller den månaden. Men efter något år kanske man gör det. Så att det tror jag är viktigt. Visa vad som finns och erbjuda. För det finns ju forskning som visar på att vi blir mer och mer, vi slår mer och mer vakt om våra egna val. När andra försöker trycka på saker.
Mm.
Att vi blir mer och mer
backar på något sätt.
När vi känner att vår autonomi, man pratar mycket om autonomi i möten, men den på något sätt man upplever att den hotas, så slår man jättemycket vakt om detta, att jag ska inte ha detta, jag behöver inte det här.
Nej.
Så att, ja.
Jag tänkte på, vi pratade som sagt om tydlighet, men i skola och så, där, eller jag har sådana möten, professionella möten om man nu ska kalla det där, men om man då är hemma i en familj, har du några tips hur man kan göra tydligt där, i vardagslivet?
Jag tror som sagt att man kan jobba med tydlighet morgon. För det kan ju vara så att man behöver ta fram en morgonrutin. För det är ju oerhört mycket saker som vi människor gör egentligen utan att tänka på det. Och det är klart, har man en NPF-utmaning så kan man också lära sig automatisera. Så är det. Men man kanske behöver lite hjälp på traven där. Och det skulle kunna konkret vara så att en morgonrutin börjar kvällen innan. Man gör en lista på kylskåpet eller vad man nu har den. Där det står att packa väska. Lägg ner nycklar. Ta med matlåda. Sådana saker. Så att det är redan gjort kvällen innan. Sen kan man ju punkta upp en morgonrutin hur mycket som helst. Att när klockan ringer. Sätt på kaffet. Gå in i duschen. Ta på dig. Ät frukost. Drick kaffe. Stäng av kaffebryggaren. Gå ut med hunden. Kom tillbaka med hunden. Gå till bussen. Och åk iväg. Det är så oerhört mycket saker som vi gör utan att vi tänker på det. Men ibland tror jag att vi behöver få ner det på en lista. Man bara kan följa den. Det tror jag är ett väldigt bra tips.
Mm.
Och man kan ha det för hela familjen. Man behöver inte visa att just en enskild person i familjen behöver det. Utan alla kan ha sitt. Det man skriver in när man ska träna eller man ska göra. Mm. Så att det blir en helhet i det.
Mm.
Men det är sånt där konkret att man har en lista på det.
Ja, för jag tänker det kanske faktiskt kan vara så att har man röriga familjemedlemmar omkring sig när man har de här svårigheterna, att det också kan bli stressande. Eller? Förstår du? Och då kanske att det kan vara hjälpsamt att familjen också anpassar sig lite och blir lite mer, har lite bättre struktur.
Ja.
Kan det vara så?
Ja, det är det. Alltså kan man hitta en familjestruktur där så gagnar det nog alla. Det tror jag. Och att även få de anhöriga att få en samsyn. Ja, men vilka diskussioner eller vad är viktigt att ta? För det kan ju vara så att en anhörig tycker det här är viktigt. Och den andra tycker det här är viktigt. Men båda projicerar sig på personen sen.
Mm.
Så att man hittar, det här tycker vi är viktigt. Det här är inte viktigt. Så då kanske alla tycker att ja, men morgonen, så att vi slipper stressa på morgonen, för det är många som ska iväg. Då kanske man kommer redan, ja men då behöver vi ha det här. Det kan ju finnas även för kvällstid motsvarande. Att man behöver ha det här, för att man ska duscha och göra sig i ordning och äta kvällsmat och såna här saker. Jag tror att mycket av tjat som vi upplever bottnar i otydlighet. Återigen, det vi ser, det minns vi. Jag tror att det är ganska viktigt. Sen är det ju bara en bonus om man använder det så mycket så att man har automatiserat. Då behöver man inte ha det om man inte vill, men jag tror att det kan vara ganska bra. Och framförallt kanske att falla tillbaka på om man är stressad. Det kanske funkar bra när man är lugn, allting liksom rullar på. Men är det en morgon man har snosat för mycket? Då skrattade jag lite, jag försov mig igår och kom för sent. Man funkar inte jättebra, jag var ju superstressad liksom. Jag liksom brukar inte springa in i kylskåpet, det gjorde jag igår. Att bara skulle in och väckas och sådär. Och då kan det vara skönt att ha en checklista bara vad man ska göra. Det är inte så tråkigt. Och en sån här lista har också det goda med sig att man kan stryka eller så, man får inte sudda ut. För man kan också se hur mycket man har gjort. Jag har faktiskt gjort de här sakerna idag. Mm. Det är många saker vi gör utan att tänka på det, som sagt.
Mm. Ja, bra att ta fram de där dagarna när man tänker att man inte har gjort något.
Ja, precis. Det är, det.
Mm. Det är många streck.
Exakt. Mm. Och en del vill ha planeringar på ett papper. En del vill ha det i kalendern. En del vill ha det eller påminnelser i telefonen. Och, alltså det finns ju alla möjliga. Men först gäller det nog pinpointa. Med whiteboard-tavlan och säga var någonstans ska vi leta efter detta. Och sen, ja det här blir svårt på morgonen. Okej, då tar nästa steg. Vilken skulle hjälpa dig kanske här? Mm. Man hittar.
Men om man har yngre barn då? Vad tänker du? För då finns det liknande verksamhet som den här? Eller?
Nej. Det tror jag inte att det gör.
Nej.
Faktiskt. Mm. Utan det man, som jag tror, så är det första vägen in i så fall i vårdcentralen. Mm. Man kan läsa mer. Det finns något som heter vårdoginsats.se. Det riktar sig till föräldrar och anhöriga och ungdomar med ADHD. Då. Mm. Men där finns det mycket tips och vardagstips. Mm. Men jag kan inte på rak arm säga att
det här finns. Nej, just det, eftersom er verksamhet också välkomnar bara när man upplever de här svårigheterna. Inte säkert ens vet att ens barn skulle kunna få en diagnos. Nej. Egentligen. Nej.
Mm. Mm. Nej, men det passar vi inte alla. Det är ju så att det kan komma personer som vill veta mer, så tar vi ett möte. Och så, nej men det var inget. Som sagt, det här med kyparen igen. Mm. Vi passar inte alla.
Men. Nej. Men när det. Kan du möta liksom föräldrar och ungdomar som har en oro för hur det ska bli när de alltså blir äldre?
Så är det. Och ett medskick som jag kan ha som av erfarenhet är att det faktiskt blir bättre och lättare ju äldre man blir. Vi har ju någon puckel för oss. Vi hade som jag sa 15-24 år. Men inför de 20 börjar man komma till oss. Där är det den vanligaste att man börjar komma. Och det jag tror, det har att göra med att då har man mognat, man har, det är inte puberteten så mycket kvar, för det vet vi alla vad det innebär, för det kan ju också vara liknande svårigheter. Man tror att det är puberteten och på något sätt och sådär, men när man har landat i det i 20 kanske någonstans och kommer till oss, då kan det ju också vara så att man kan känna, oj, jag har inte gått klar skolan när det här hände. Då finns det faktiskt mycket. Det finns folkhögskolor, det finns studieförbund där man kan gå och läsa upp sina grundskolebetyg eller gymnasiebetyg. Och det finns ju praktikplatser och man kan få i arbetsförmedlingen olika insatser och sådär. Så att det öppnar sig faktiskt en liten palett då efter skolan. Det är inte så att om man inte har gått klar skolan så är det helt stängt. Nej. Det tror jag kan vara skönt ibland att få höra att det finns faktiskt olika verksamheter.
Just det här med gymnasiet blir ju som att men det måste man gå klart. Mm. Man måste gå klart gymnasiet. Sen så löser sig allting. Mm. Och gör man inte det så blir det fel. Så då måste det vara jätteskönt att det på sig är nästan tvärtom.
Ja. Mm. Och det är ju något som vi faktiskt gör hos oss. Det är ju att förenklat kan man säga, vi säger inte gå dit. Utan kom så går vi. Det vill säga att vi kan bjuda in exempelvis en intressant folkhögskola på ett möte. Där de får berätta att det här finns. Eller vi kan bjuda in arbetsförmedling till något möte de berättar. Inte att personen själv ska ta kontakt, utan så får de berätta om sitt. För att det ska skapa en tydlig.
Men jag tänker att den här liksom, prestationskraven borde minska när du känner att det här är verkligen mitt eget val. Mm. Jag vill göra det här för min egen skull. Mm. För att jag ska må bra.
Ja.
Vilket du kanske kan känna, eller vilket det skulle kunna vara när du går gymnasiet med, men då är det ju också de här yttre kraven. Mm. Som du säger, Lena, att då det förväntas du.
Mm. Ja. Mm. Det.
Och det är ju lite så, tyvärr är samhället uppbyggt lite så att om man träffar någon, då är det oftast, hej, vad heter du? Nästa, vad jobbar du med? Mm. Eller vad pluggar du? Så det finns ju en identitet i det där som är lite olika, att den prioriteras så väldigt högt egentligen.
Mm. Mm. Ja. Lite samma sak som det här andra vi pratade om. Det här exemplet, just att se personen först. Mm. Kom inte med lösningar och strukturerade scheman.
Nej.
Och egentligen därmed att där, vart du går i skolan eller vad du jobbar med. Mm. Det är inte det viktigaste, utan mer vem är du?
Ja, precis, så är det.
Mm. Och det är ju faktiskt så att det är bekanta som fortfarande inte vet vad de vill. Alltså som har jag valt rätt, kan jag? Och det är ju inte som tidigare att man förväntades vara kvar heller på en arbetsplats hela livet. Utan nu är det ju, folk skiftar ju.
Mm. Och det är ju nästan förväntas.
Ja.
Vad ska jag göra då?
Men jag tror studier och allting, jobb sådär, så motivationen till det måste hela tiden trumfa den upplevda känslan av uppoffring. Alltså det måste hela tiden vara värt uppoffringen. Om vi ser uppoffringen som större än motivationen, då funkar det kanske ett tag, någon vecka eller någonting. Men för att det ska funka över tid, det är en del av vår vardag, så måste vi, motivationen måste vara högre än den upplevda.
Du pratade ju om IKEA-effekten någon gång. Kan det appliceras på det du sa nu?
Mm, då kan man ju säga. Det finns forskning som har gjorts i USA. Just på IKEA. Det är därför det kallas IKEA-effekten. Att saker som vi själva sätter ihop och gör tillskriver vi högre ekonomiskt och emotionellt värde. Mm. Än om grannen gör det. Så om Helena hade kommit hit med liksom något här billigt bokhylla med något stödkryss. Så där, så hade hon tyckt att det här var mycket finare och bättre än vad jag hade tyckt. För jag har inte lagt ner någon effort i den. Så att där är vår uppgift. Jag tror många uppgift kan vara att inte leverera färdiga svar. Utan ställa frågor som leder fram till att personen själv får upptäcka det. Det kan ju vara så att man har en tanke med vad som skulle kunna funka, tror man. Man vill kanske att personen ska upptäcka det med min hjälp. För att det får en kanske större effekt sen. Om man tar fram det själv. Samma där, om det är toppen om man ska titta på en kalender. Om personen själv, det har vi också gjort. Man kan ju gå med ut en bokhandel. Vill jag med. Där personen själv får välja den kalendern. Så att, ja, men jag vill ha sån här. Bara en sån sak, man får skriva sitt namn i. Eller göra ett hjärta utanpå det, vad som helst. Så att den blir sin personliga. Så finns det en IKEA-effekt. Mm.
Vilket ju är något som alla föräldrar kan ta med sig. Som ja. Tips, tänker jag.
Ja.
Att liksom inte vara den där experten
hela
tiden för sina barn. Utan att ställa frågor och hjälpa dem hitta vägar.
Ja, precis.
Att man gör det där tillsammans.
Mm. Ja.
Då kan man göra en sak som man kan... Ibland, för om det upplevs att det tjatas ibland. Ibland är den ena påminnelse den andra är tjat.
Mm.
Att man kan avsätta en tid i veckan. Säg söndag, säger vi. Då sätter man sig ner tillsammans med personen och så tittar vi kalendern. Hur ser nästa vecka ut? Har vi uppdaterat påminnelserna i telefonen så att man riggar så att det funkar nästa vecka? För då kanske personen eller ungdomen i fråga och de anhöriga vet att då är den här tiden. Då behöver man inte påminna eller uppleva att man tjatar på tisdag, onsdag, utan då gör man en deal där i så fall. Att vi håller oss till den här tiden.
Mm.
Så kanske skapa lite bättre stämning de andra dagarna.
Och sen kanske fokusera på det här funkade.
Ja.
Det här lyckades vi med.
Mm.
Det här blev svårare. Mm. Okej, okay, ska vi göra det annorlunda nu då till nästa vecka?
Mm.
Så. Mm. Eller så kan det vara andra saker som hände.
Ja.
Kanske att jättedålig dag.
Eller? Exakt.
Ja, dåligt på något prov eller inte.
Precis. Man kan ju på, det låter lite så här konstigt kanske, men jag tror att det kan funka när man sitter och käkar någonting på kvällen. Att varje person i familjen får säga, ja, men säg tre bra saker med dagen. För att just få in tänket att det har hänt en del bra också. För det är först, tror jag, i alla fall, när vi känner att vi har lyckats med vissa saker, som vi lättare orkar ta tag i våra utmaningar. Återigen, vi ska inte nonchalera våra utmaningar. Vi ska ju försöka underlätta och kompensera för det, absolut. Men hela tiden också få med det positiva aspekten i det. Kan man göra det och sen avsätta tid för planering, en särskild tid istället. Det är nog en vinning, tror jag.
Det är klart.
Ska vi börja avsluta?
Ja.
Vad tror vi? För vi funderar lite på, Micke, så vi inte missar någonting nu. Som du tycker är viktigt att skicka med. Finns det någonting som...
En sak som jag skulle kunna tänka mig att skicka med, eller det finns fler, men en sak är återigen det här med tjat och mycket diskussioner och man upplever att man blir avbruten. Det kan vara så att man kan mejla för att man sitter i samma hus. Om man som mamma, pappa eller anhörig eller ungdom. Jag måste få säga det här till pappa. Mm. Att man mejlar. För då kan pappan läsa mejlet i lugn och ro. När det är timing. Det är inte fotboll på tv och han känner sig störd. Utan, och då har personen fått skriva det utan att bli avbruten. Pappa hade kunnat läsa det när det passar. Och som sagt. Det som vi ser, det minns vi. Det kanske är så att vi oftast knackar på hos en person och så är det helt otajmat. Man sitter och spelar eller någonting och så möts man av frustration. Och så får man inte fram sitt budskap.
Nej.
Så att det tror jag kan vara ett medskick.
Hitta andra sätt för kommunikation.
Ja, precis. Så det var ju enklare sammanfattat. Jag tror på det. För att våga testa. Mm. Våga testa nya saker. För att fortsätta på samma sätt och förvänta sig ett annat resultat. Det är ju ofta inte så framgångsrikt kanske.
Ja, där tror jag att, som du säger, att man får ett jättebra tips. Just för att man i lugn och ro själv, om jag är frustrerad, får sitta och samla ihop mina tankar och skriva färdigt utan att bli avbruten. Den andra kan läsa och i lugn och ro.
Mm. Ja. Vi tänker också på som kan vara bra ibland med tavlan till hjälp, att vi tittar på allting vi människor gör har en kortsiktig och en långsiktig effekt. Vi snosar, åh vad skönt, slippa det här skitvädret, det regnar sig snett in i näsan, jag stannar hemma. Kortsiktigt jätteskönt. Men på lång sikt så får jag konsekvenser av att chefen hör av sig och det blir inte bra. Nej. Och för att liksom inse de här konsekvenserna så kanske man också behöver få upp det. Vad blir konsekvensen av att vi gör? Istället för att säga att någon, du får inte göra så här. Vad tror du effekten blir av att det blir så här? Så det tror jag bara.
Ja, och sen tänker jag att också det här att lita till sig själv. För det är ju apropå att du hade läst så mycket böcker och det finns otroligt mycket ändå och läsa nu och det kommer ju bara komma mer och mer och olika tips och tankar och idéer. Men just att som förälder också faktiskt lita till sig själv. Vad funkar för oss? Och skapa förväntningar utifrån det enskilda barn som man har på något sätt. Eller hur?
Exakt.
Strunta i vad som funkar för allt och alla andra och så.
Våga testa.
Ja. Och kanske ändå ha som ett mål att barn ska få må bra.
Ja, precis. Och kanske dra det ända till, om man kopplar det till en dröm. Alltså så, ibland fastnar vi. Det här är vad jag personligen tänker. Men det är att vi ibland fastnar på mål. Att vi ska uppfylla det här, det här, det här. Det är alltid massa olika mål som vi förväntas uppfylla. Men jag tror att vi kan koppla det till en dröm sen. Målet är ju till för att jag ska nå dit. Jag vill bli snickare. Jag har drömt om hela mitt liv. Min morfar var snickare och min pappa var snickare. Ja, där vill jag bli. Och då är målet en del för att nå dit. Så det tror jag också med motivation kopplar det till. Just det, jag ska ju nå målet därför att det ska bli det här. Att bara titta på att ni ska nå det här målet, det här målet, det här målet.
Så att det också blir ens egen dröm.
Ja.
Som mål grundas i.
Precis.
Mm.
Mm. Alltså,
inte jag ska klara skolan för att göra alla andra. Och,
nej.
Jag måste där. Men det är viktigt.
Precis.
Varför då?
Och om man är anhörig eller professionell eller vad det än är. Mm. Så bygger det på att vi måste försöka. Det är jättesvårt. Det är bort med hela tiden. Men vi måste försöka se saker i personens egen referensram. Acceptera personens upplevelse av sanningen. Vi behöver inte alltid hålla med. Men alltså, försöka säga. Ja men okej, jag förstår att du känner så. Okej, bra att du berättar. Inte det här, men så kan du inte tänka. Eller. Var inte så lat. Eller. Skärp dig. Utan som du säger, acceptera personens drömmar. Och personens tankar. Och personens svårigheter. Vi försöker se oss in i personens referensram. Det är ingen som vill gå till en optiker. Och så får man höra. Här, men de där glasögonen har passat alla andra. Så att om du bara kisar lite. Så du säger att det här funkar liksom. Den går man inte jättegärna tillbaka.
Nej. Men vi kommer ju också lämna lite boktips.
Ja, hoppas vi. Mm. I texten till. Eller ja, ni kan läsa det. I informationen om det här avsnittet.
Mm.
Så.
Mm. Är det något sista ord, Micke? Är det något som du vill lägga till? Eller?
Ja, men att det sista jag vill lägga till det är att jag tycker det är jätteintressant att jobba med personer med NPF. För det finns, för om man tittar på det som intresserar personerna, så finns det en enorm potential. Det finns en enorm kraft i det som intresserar personerna. Och de kommer ju vara, det upptäcker ju folk mer och mer, att de är kommer att ha en jättetillgång på arbetsmarknaden sen. Får man göra när man verkligen vill och verkligen brinner för det, så kommer man kunna engagera sig jättemycket. Och sådana anställda vill ju personer ha. Som liksom är målinriktade och punktliga och som är plikttrogna. Det är nog inte alla människor som är det. Så kan vi ta vara på de här personernas styrkor, så då tror jag att samhället vinner jättemycket med.
Avslutning för det här avsnittet. Tycker jag, för det var en bra avslutning.
Mm.
Tack för att vi fick komma hit.
Mm. Ja, tack för att ni kom. Ja.
Så, hej då, säger vi.
Ja, tack för idag.
Tack
för idag. Du växer och jag ser det bli så stor. Allt som du har i det är jag kär. Så välkommen hit. Exakt som du är.